Det var nog många som satt och lyssnade på den grammofontimmen och fick höra både Folke Andersson och Peter Kreuder och Sven-Olof Sandberg och Kalle Junarbo 1938. Men nu måste jag få komma tillbaka till din grammofontimme. Du slutade den med en riktig stomp. Det var ju jazzmusik det.
Mm, det var det. Jag tillåter mig att här citera en insändare från år 1934. Man kommer nog inte ifrån att den smakförskämmande jazzmusiken genom sin rikliga förekomst på radioprogrammen fått en spridning och en popularitet som annars inte varit möjlig. Slut på insändaren. Som man ju måste ge rätt i hans slutsats oavsett vad man sen tycker om jazz.
Mm. Bland lyssnarna så fanns det en väldigt utbredd misstro och ovilja mot den så kallade jazzen. Och här på radion så uttalade man faktiskt ordet jazz. Jag vet inte varför. Det kommer snart. Negermusik talade man föraktfullt om. Utländsk musik vill man inte ha, heter det ofta. Och i den omröstning som Telegrafverket anordnade 1928 om programmen, då fick lyssnarna säga vilka programsorter de ville ha mer utav, eller mindre av, eller lika mycket. Och då visade det sig att den moderna dansmusiken och jazzen var det absolut minst populära i radion. Tillsammans med opera och symfoniorkester låg det i botten av statistiken.
Carl Anders Dymling, riksprogramchefen, kom in på de här frågorna om svenskt kontra utländskt när han vid ett tillfälle svarade på lyssnarbrev i radio.
Man kan till exempel, som många lyssnare gör, diskutera frågan om svenskt och utländskt i musikprogrammen, särskilt grammofonprogrammen. Den frågan har ju varit på tapeten förr, men den är tydligen alltjämt aktuell. Jag citerar ett par brev valda på Mofo ur mångfalden. Varför spela utländska skivor, skriver en lyssnare i Mellerud, när det finns så mycket vacker och härlig svensk musik? Överallt står det, handla svenskt, köp svenskt. Varför då inte även spela svenskt? Och en annan skriver, vi får ju snart inte höra en enda svensk sång. Snart är det bara smuts från utlandet. Och en tredje, denna gång från Gränna, gynna vårt fosterland med svensk text när ni sjunger i radio. Ja, denna plötsliga våg av fosterländskhet som nu går över landet förefaller ju i första påseendet enbart glädjande. Allt detta borde ju vara ljuv musik för våra svenska tonsättare med Kurt Atterberg i spetsen. Men det är tyvärr ett litet missförstånd. För här är det inte frågan om varken de fåviska jungfrurna eller Judit eller några Rangström-romanser, utan om dragspelstrallar, jazz, slager och schemansvalser. Jag har redan tidigare påpekat det, men det skadar nog inte att upprepa, att vi spelar precis så många svenska skivor som vi kan, om man nämligen vill upprätthålla någon standard i fråga om textens och musikens kvalitet. För att både musikaliska och moraliska anständighetsskäl kan man inte släppa fram vad som helst i slagerväg. Kanske det kan vara en tröst, om också klen, att jag vid en jämförelse mellan grammofonprogrammen nu och för ett par år sedan kunnat konstatera att det svenska inslaget faktiskt ökats på ett mycket påfallande sätt.
Lyckligtvis fanns det svenska artister som kunde tillfredsställa riksprogramchefens stränga krav på god kvalitet i frågan om både text och musik. Till exempel har vi här en resenär som kommer direkt från centralstationen i Stockholm in i studion. Det var i november 1937. Och i kappsäcken hade han med sig en alldeles nyskriven visa som han presenterade för svenska folket för första gången.
Jag kommer direkt från tåget och någon luta har jag inte hunnit att hälsa på ännu. Men Nathanael Broman, min vän, har lovat att han skulle improvisera ett ackompanjemang till en utav de nya sakerna i den rent humoristiska avdelningen av min nya bok som jag skrivit i San Remo. Jag kallar denna visa Den glada bagaren i San Remo en valsparodi. Det är från verkligheten alltsamman fullkomligt trovärdigt. Det är min egen bagare Fiorello Marinetti i Via Costiglioli nummer 47. Övre delen av Via Costiglioli, som har till San Remo, känner mycket väl till denna bagare. Hans fru säljer brödet vid disken och själv langar han då från ugnen ut detta bröd under uppsjungande av verkligt vackra sånger. Underbar röst har han och glatt humör. Om Broman vill ge mig några ackord så ska jag försöka sjunga. Min vän, den glada bagaren ut i San Remos stad. Ja, om ni hörde honom, ni skulle själv bli glad. Han sjunger framför ungrar sin glada ritornell. Så stolt som om han vore löjtnant Jan Forsell. Den glada bagaren bakar det bästa bröd som får. Det bakas inte bättre, ej ens i Allingsås. Han sjunger när han bakar och arbetet med fröjd. Det ökar varans värde och köparen blir nöjd. Min vän, den glada bagaren som sprudlar av musik. Han har en vacker hustru som står i hans butik. Från disk, nej, från ugnen. Ja, det var jag som sjöng fel. Ta av mina resten då, gör du någonting, va? Kan vi ta, kan, får det gå så här, gör något. San Remos sköna damer beundra hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det i damer vid sin förskulptur.
Ja, det här var ju nästan ett historiskt ögonblick.
Ja.
Evert Taube sjöng Den glade bagaren för första gången. Och det var i studion på Kungsgatan 8 på hösten 37. Och det sändes direkt det här och så spelades det in under sändningen. Och radions musikchef satt själv i pianot, Nathanael Broman.
Jag vill då citera här en som visste vad han talade om och då lyder citatet så. Jag tror för övrigt att visan är den form av underhållning som lämpar sig bäst i radio. Där har man också musiken som stöder och förmedlar. Vad humoristiska saker i övrigt fordrar är, enkelt sagt, att glimten i ögat ska höras. Så skriver en revydirektör, Carl Gerhard nämligen, i radions 10-årsbok 1935. Hörde du glimten, Nils-Olof, i Evert Taubes öga nyss?
Ja.
Bra.
Carl Gerhard säger något annat tänkvärt också. Så här, klyftan är djup mellan studio och scen. En revy övar jag in tillsammans med publiken. På detta sätt kan jag bedöma poängernas slagkraft och kvalitet. För radioglädjens ansvarige utsändare blir frånvaron av publik det svåraste problemet. Man kan ju inte ens göra paus för skrattet, om det nu kommer. Så sa Carl Gerhard.
Ett sätt att låta lyssnaren vara med och bli delaktig i den kollektiva glädjen i en revysalong var naturligtvis att gå till densamma, till revysalongen med mikrofonen. Södra Teaterns nyårsrevy januari 1936. Professor Erik Welander hade satt igång en stor kampanj för att vi skulle säga ni till varandra och inte använda herr och fru och fröken och andra titlar. Men det var inte lätt eftersom ni nästan betraktades som ett skällsord.
Ska vi höra vilka krumbukter Tor Modén och John Botvid gör för att undvika ordet ni? Kardemumma skrev texten. Så här roligt hade man på Södran.
Tackar jag. Ska det rökas?
Jaha, jag tänkte.
Tackar. Jag hoppas att det är väl solstickarna där.
Inte solstickarna.
Ja, jag menar det. Jag hoppas det.
På så vis hjälps det ju.
Ja. Ja, som sagt var det. Men var det inte god då?
Ja. Jag är ute och går med min lilla hund här.
Jaha, du har sin hund, ja.
Ja,
det är riktigt. Vad är det för ras på den?
Det är en tax. Är det en tax? Ja. Taxas du själv?
Nej. Nej. Jag har egen bil.
Jag har det.
Ja, som sagt. Var det inte med att ligga nere i Falsterbo i somren?
Jo.
Jo, det var det.
Ja, det var det. Tack.
Det är viktigt. Ja, det kom jag på.
Ja. Jaha. Jo, jag som sagt, jag låg i Falsterbo.
Jaha, det är det.
Ja, hur var det? Var det inte att själv ligga i Falsterbo?
Jo,
jo. Ja. Och frun hade inte med.
Jaha, ja. Mm. Och det simmades, förstår jag.
Ja.
Ja.
Jaha, det är semestret i Falsterbo alltså då?
Jaha, det är riktigt, ja.
Ja, hur är det? Är det inte att heta Kalle Pernsjön?
Nej.
Är det inte att vara skattmål?
Nej, det är galet, det är galet, nej.
Så det klistras inte då?
Nej, masas det själv eller? Det har som kusin jag träffade igår, inte sant?
Jo då.
Ja, det är riktigt,
ja. Ja, tack. Ja,
det är ingen orsak.
Tackar.
Tackar. Jag har sagt vad det kanske bor så där hållet.
Jag bor på Söder.
Ja, så är Sofia.
Jaha, det gör det.
Ja, så. Mm.
Bor det på Söder också?
Nej.
Det kanske klaras där.
Ja, det hördes ju tydligt att det var äkta skratt i Södra Teaterns salong i januari 36 och inte någon fabricerad skrattorkan som man nu köper i metervara och lägger in i tv-shower som nu. Tillsammans med publiken i teatersalongen fick radiolyssnarna alltså möjlighet att själv skratta högt även om man inte tyckte att det var så hemskt roligt ibland.
Gapskrattet och leendet talade en klok radioman om på den här tiden när han, precis som Karl Gerhard, ville visa på skillnaderna mellan teatersalongens och radiostudions underhållning. En verkligt populär studiounderhållning med plats för leenden, får vi anta. Det blev de dialoger som Göteborgsjournalisten Helge Herneman skrev direkt för radion i slutet på 30-talet.
Mm, de skrivs för optimisten och pessimisten förstås, Ludde Gentzel och Erik Abrahamsson.
Mm.
Vindsröjning är ett uttryck som vi använder lite hur som helst, men då, 1938, låg det allvar bakom uppmaningen att röja på vinden. Det var ett led i brandförsvaret i händelse av krig.
Nå, Abraham, vi talar om annat. Hittar du något trevligt på vinden, va? Några gamla glada minnen, va?
Glada? Mm. Jag hittade en kartong med gamla brödkort och sockerkort och tobakskort och smörkort från 1917.
Du har sådana kvar. Det var väl en härlig tid, va?
Ja, nu efteråt möjligen. Ja,
nej, de är tänk så intressant i alla fall med alla de där korten, va?
Ja, och tänk så intressant när de snart kommer igen.
Nej, Abraham, nej, nu går det för långt, ja. Nej, hörru, jag förstår inte vad det är med dig. Du låter inte riktigt lycklig, Abraham. Apropå det, du hittade du händelsevis något gammalt sofflock också?
Jo, händelsevis.
Då ska du vara rädd om och inte lägga det på det, förstår du. Du vet väl att Hemslöjdsföreningen förklarar kamp mot sofflocket.
Mot ottomanerna också?
Nej, dummer. Du kan väl inte göra hemslöjd av en ottoman? Nej, mot sofflocket, förstår du. Istället för att gå och drösa om kull på sofflocket om lördagskvället, så ska svenska folket göra hemslöjd av dem.
Vad då för hemslöjd?
Ja, det är väl inte noga. Vad som helst. Skärbredden och rockhängare och halvstavare. Vad du kan hitta på. Huvudsaken är att du inte sitter. Nej, jag menar, ligger sysslolös utan tar vara på fristunderna.
Ska man ligga och tälja om nätten också?
Ja, om du är sömnlös så kan du inte hitta på någonting bättre, förstår du. Du kan hinna göra en 7-8 rockhängare på en natt.
Ja, och skära av en 7-8 fingrar också.
Nej, visst.
Förresten, fan ska jag med så många rockhängare
till. Nej, men Abraham. De ska du berika det svenska hemslöjdslivet med. Och så kan du hänga kostymer på dem.
Åh, så dumt. 7-8 kostymer. Tror Ludvig...
Men varför kallar du mig för Ludvig?
Det gör jag när jag är allvarlig.
Ja, så då?
Vem har råd att ha 7-8 kostymer?
Rå? Nej, det behöver man väl ingen rå till. Det är bara att beställa på avbetalning nu.
Mm, tack.
Ja, det kan du verkligen säga. För nu ska det bli lag på att kostymer och klockor och skor och konversationslexikon och andra nödvändighetsartiklar som man köper på avbetalning, de får inte tas tillbaka till det. Och sen kan du köpa hur många kostymer du vill och betala 5 kronor i handpenning och bli en fin karl, förstår du.
Blir det inte nödvändigt att betala heller?
Nej, det kan jag aldrig tro. Nej, då vore ju hela lagen förfelad.
Och du tror att man kan få en kostym för 5 kronor?
Ja, säg 10 kronor då. Men inte mer, förstår du. Man ska inte skämma bort dem.
Optimisten och pessimisten var inget lånegods från annat håll. Det var gjort just för radion. Och detsamma gällde en väldigt viktig nyhet som introducerades 1936. Då fick nämligen den svenska radion sin egen dans- och underhållningsorkester. Och premiären finns faktiskt bevarad i arkivet. Den 1 juni 1936 hörde lyssnarna för första gången den här melodin och den här rösten, som båda tillsammans snart skulle bli en fast och kär institution.
God afton, mina damer och herrar. Vår första folkstad ikväll heter I'm Building Up to an Awful Letdown.
Det var blygsamma 14 man som här spelade i radions underhållningsorkester under Sune Valdimer för första gången den här kvällen. Under 20 år framöver skulle ju underhållningsorkestern växa betydligt till omfånget. Och den skulle finnas med överallt i programmet under sin driftige och populära ledare Sune Valdimer.
Ja, den gav egna konserter, den spelade modern dansmusik och den medverkade i kabaréer och annan studiounderhållning. Och otaliga artister ackompanjerades utav den här orkestern. Vi ska låta Lars Mattsén introducera en stor stjärna som var känd kanske framförallt från filmen och som därför hade vissa förbehåll i sitt kontrakt när hon nu skulle sjunga i radio. Lars Mattsén får förklara i den här inspelningen från 1939.
I sitt kontrakt är Sara Leander förbjuden att utan extra tillstånd yttra något i radio. Och vi kan därför inte få någon intervju om kommande filmer. Men på ett vältaligt sätt kan hon kringgå förbudet genom att sjunga, för det har hon denna gång fått lov till. Utan att göra sig skyldig till kontraktsbrott genom att säga någonting i radio, så låter nu fru Leander förstå att hon gärna vill sjunga ett litet extra nummer. Har jag förstått saken rätt? Några blinkningar, fru Leander verkar överraskad, men hon kan ju inte heller protestera, det får hon ju inte. Vi kanske ska ta ett livligare stycke. En nickning. Eine Frau wird erst schön durch die Liebe. I svensk version blir det: varje kvinna blir vacker av kärlek.
Eine Frau wird erst schön durch die Liebe. Ganz allein nur durch die Liebe. Darum sehnt sie sich stets nach der Liebe. Voll Verlangen nach der Liebe. Und sie wünscht, dass es ewig so bliebe, denn die Liebe macht so schön. Wissen Sie denn überhaupt, mein Herr, was man entdecken kann bei einer Frau? Ach, ahnen Sie denn überhaupt, mein Herr, was sie verstecken kann und will, sehr schlau. Was macht ihn zu zarten Hüllen, sei zusammen zu weichen Nerz?
Wie geheim ist voll Verhülle, macht nichts als ein Frauenherz. Ja, wissen Sie denn überhaupt, Moscher, dass aller Prunk und Schmuck nur äußere Fähr. Eine Frau wird erzählt durch die Liebe, ganz allein nur durch die Liebe. Darum sehnt sie sich stets nach der Liebe, voll Verlangen nach der Liebe. Erst beim Küssen beginnt sie zu blühen und zu blühen, heiß und wild. Wie ein Feuer beginnt sie zu sprühen, bis sie ganz ihren Zauber enthüllt.
Sara Leander som skälmsk och jäckande studiogäst 1939 i ämnet Kvinnan och kärleken och med Sune Valdimirs orkester.
Mm. Hör du Silla, vad tänker du på när jag säger ordet kabaré?
Kabaré, ja. Kabaré är en nöjestillställning med ursprung från Paris på slutet av 1800-talet.
Ja.
Sen en fränare tysk variant lite senare i tiden, men jag tror inte att det är det som du efterlyser.
Nej, i det här sammanhanget så tänker jag på de så kallade radiokabaréerna. Och de var verkligen många på 30-talet. Tänk dig, under till exempel 1937 så gavs det i radio sammanlagt 183 kabaréer.
Ja, 183 på ett år dividerat alltså med 52 veckor blir då 3 gånger 5, 5. Det blir 3,5 kabaré i veckan.
Ja.
Vem skriver alla dem, frågar man?
Ja, det kunde man fråga sig, men ett faktum är att ordet kabaré kom att betyda helt enkelt underhållningsprogram i radio. De var alldeles skiftande slag. Man talade om musikkabaréer, varietéer, kabaréer med ram,
gramofonkabaréer,
utan ram säkert, gramofonkabaréer och intelligenstävlingar. Det döptes snart om till frågesport. Ja, det fanns till och med historiska kabaréer, en afton på Djurgården för 50 år sedan eller promenad i 80-talet, 1880.
Ja, det är bäst att du tillägger det. I uppslagsboken står: de olika numren brukar presenteras och sammanknytas av en konferencier som ofta spelar en betydande roll för underhållningen. Ja, slut på citatet. Hör nu här Hjalmar Meissner, i decennier en så känd och uppskattad kapellmästare i operettens underbara värld och på äldre dag en farbroderligt gemytlig radiociceron som kunde ge besked om varietens glada dagar, ty han hade själv varit med.
Enligt alla konstens regler skulle ett varietéprogram alltid börja med ett orkesternummer. Vanligen en populär marsch. Egentligen var det ingen som hörde på, ty det gällde att skaffa sig ett bra bot så nära scenen som möjligt och att ge kyparen order om att punchen ska vara iskall och toddyvattnet brännhett. Var man riktigt flott beställde man också en knippa rosor till primadonna. Sätt igång med varietéprogrammet. Vi börjar väl med Under dubbelörnen. Isak Wenzel har benäget åtagit sig att föredra för oss visan om fröken Schick.
Bland unga damer jag modern affär och smakfullt jag mig klär. Hittills är jag mest en herre vid mitt hjärta är besvall utav min elegans. Jag är så fin, så ytterst delikat, så farrig, så. Smycken fästar mot
ögon och överallt som blivit mig beskärt i extraordinär. Ja, titta blott på min figur, mest åt min djur. En mor kan se, som utför mig så här, att fröken Skicka är. Titta blott på min figur, mest åt min djur. En mor kan se, som utför mig så här, att fröken Skicka är. Vid vad och brunnar vittat jag ibland, i vatten som på land. När min lätta badkostym till slut är mjuk i min gestalt, jag kan besegra allt. På svara böjans gummifränta topp, jag gungar neråt. Så till tek och stå på stranden, kattar ivrig liksom gett, min gud en sån och blättan. Titta, blott på min figur, svettas ner eller hur? En var kan se, som yttrar mig så här, att fröken Skick jag är. Titta, blott på min figur, svettas ner eller hur? En var kan se, som yttrar mig så här, att fröken Skick jag är. I säckas livet, och jag gärna sett, när stora fester gett. Konversera har jag lärt mig av en dam från Paris, som varit min elektris. Och därför när i fester finns alarm, min kavaljer blir varm. Och vill värva vid min sida, svarar jag så pö om du. Trebjäng, mot djö. Allt sånt, där är blott natur, ytterst nåden eller hur? En var kan se som utför mig så här, att fröken Skick jag är. Där i blott natur, ytterst navet eller hur? Ja, en var kan se, som utför mig så här, att fröken Skick jag är.
Det var väl fint?
Glimten i Isak Wenzels ögon gick tydligt fram.
Det här var ett exempel på så kallad kabaré i radiostudio. Ännu utan publik, för det här var 1938.
Men när släpptes publiken in då?
Ja, på allvar först 1945-46 var väl det med Per Martin Handbergs Lilla Varietén och Frukostklubben.
Så för att radiolyssnaren på 30-talet skulle bli delaktig i skratt och applåder och reaktioner från en spontan publik, då måste radion uppsöka teatersalongen med sin mikrofon.
Ja, det är nog riktigt. Och ohejdat populära blev framförallt direktsändningarna från nyårsrevyerna och andra evenemang. Vi hörde ju nyss sett i det brusande storstadslivet.
Då känner jag på mig att Folkan vid Östermalms torg i Stockholm blir nästa anhalt. Kan vi inte gå på Karl Gerhards nyårsrevy 1936?
Det gör vi.
Köpmännen i Nordens Venedig med vilka namn. Lili Sidner, Kalle Hagerman, Sara Leander, Erik Abrahamsson och så Sickan Karlsson tillsammans med författaren, direktören själv. Vi ska höra när de sjunger första och sista versen och en av revyns stora succéer, en Sylvain-melodik.
Han har vi sockerbagare på Östermalm, från storstadens kvall, kom lite till hans stall.
Jag delar gärna med mig utav min krokan, den ensamme fag utav marsipan. Mitt värsthus är varken med D eller L, min sång är en syskaramell.
En bit av krokanen med varm hand jag ger.
För nu ska vi vara snälla. Det smäller karameller som regnar på er. En smek, nu ska före snälla. Du giva och taga i vänskapens kvot.
Ett häkt och juveler tar gärna emot.
Och lika så blommor, men inte på ro. För nu ska vi vara snälla. När hela världen offrar miljon på miljon på krut och kanon, har Sveriges nation blott en försvarsminister men inget försvar.
Den flotta vi har, man indrar oss.